Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Vi är snart framme i december och det är ju dags att börja summera 2019 och framförallt kanske blicka framåt mot 2020. Med oss idag för att prata om det här och analysera läget är legendaren Martin Nilsson, Catella. Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Du garvar.
Ja, det var fin propå. Ja,
måste ju smöra lite grann.
Finaste en AIK har sagt till mig, tror jag.
Ja, vi ska inte gå den vägen. Du, jag tänkte att vi börjar med några spaningar som du har tagit fram. Och det är väl framförallt för att summera 2019. Mm. Men det blir ju som en analys framåt också. Och vi börjar med den här klassiska bilden. Det här är alltså Apple och Microsofts sammanvägda börsvärde, va?
Ja.
Mot den tyska börsen. Och de är ju värda lika mycket.
Ja, eller Apple och Microsoft har precis gått om faktiskt.
Till och med gått om, ja. Men det är ju, säger ju väldigt mycket om intresset för tech, om inte annat.
Det är två
problemen i Tyskland.
Nej, men det är två fantastiska bolag. Jag menar, det är två bolag som är liksom ledande inom sina speciella nischer inom tech. Mm. Och det är framtidsbolag, får man ju säga. Liksom. Men jag skulle hävda att det är ganska många bolag i Tyskland som också är det. Och det finns förbaskat många fina bolag i Tyskland också. Men det är, du har biltillverkare, en stor del i tyska börsen. De har problem i omställningen.
Det är tur och ron generellt i Tyskland.
Tysklands ekonomi har bromsat in rätt rejält. De påverkas väldigt mycket också av inbromsningen i Kina. För Tyskland och Kina har ju mycket handel med varandra. Så att,
en bra sammanfattning på börsen 2019. Eller?
Ja, absolut.
Får vi kul se. Att se vad som händer. Nu känns det ju som att Tyskland kanske har gått igenom det värsta. Tyckte jag hörde någonstans idag.
Ja, vi hoppas ju det. Det är otroligt viktigt för våra bolag. Ja.
Absolut. Nu, sen har vi det här med räntan. Vi har sett en viss ökning, kan man säga så, av långräntan. Den har stigit lite grann, men trenden är väl ganska tydlig. Det här är, ska jag säga, är det på ett år amerikansk tioåring?
Ja, det är det.
Den var ju nere här i slutet av sommaren, början av hösten, va? Sen har det hämtat sig lite, men det wobblar ju lite grann.
Det gör
men
absolut. Den är låg. Den är låg, ja. Och räntorna globalt sett är väldigt låga också. Sämre tillväxt, inget inflationstryck. Sen har ju den här handlat väldigt mycket på nyheter om handelskriget. Så fort det har kommit någon slags positiv indikation från Kina eller USA, så kanske den har hoppat upp. Man har förhoppningar om att handelskriget är över för den här gången. I alla fall har lindrats. Och att tillväxten kan komma tillbaka. Och sen så, när det väl det har satt sig, så börjar den lugna ner sig igen.
Men skulle du säga att, är du förvånad med tanke på, nu säger låg ränta brukar ju vara bra för aktiemarknaden, men den indikerar ju ändå någonting. Och vi har en massa geopolitiska orospunkter, handelskrig och vi har Iran och vi har massa saker. Är du förvånad över den starka börsutvecklingen trots allt?
Ja, jag är förvånad. Ja. Självklart med den ränteutveckling vi har, så ser man ju liksom kanske börsen som det bästa alternativet, om man säger så. Och det förstår jag helt och hållet. Men däremot att börsen skulle vara så stark som den har varit, med all oro. Vi har USA, Kina, EU, USA. Vi får inte glömma bort att det var ett ganska stort attentat i en attack mot Saudiarabien som slut 5% av världens oljeproduktion. Det gick vi igenom också. Så att du har liksom Sydkorea, Japan i luven på varandra etc. Så
och många av de här oroshärdarna är ju faktiskt inte lösta.
Absolut inte. Nej, tvärtom. Så att, nej, jag är nog lite förvånad faktiskt.
Du, vi ska titta på ett par aktier som har förvånat dig också. Och kanske sektorer. Och vi börjar med den här gamla klassiken som jag följde en gång som analytiker för många, många år sedan. Och det är Getinge som är upp, den är upp över 100% i år. Den här grafen är på 3 år. Och med det vill jag illustrera att den har gått jättebra. Men den är egentligen bara tillbaka till där innan fallet. Ja. Är inte det motiverat då?
Nej, alltså att den har vänt runt och gått upp, det ser jag logisk förklaring i. De har haft ny vd, de har genomgått en renodling, de har på något sätt förbättrat balansräkningen även om den inte...
Tillväxten har kommit tillbaka lite grann ändå.
Lite organisk tillväxt och lite marginalförbättring i det också. Så att jag kan förstå det. Men att aktien skulle vara upp 120%, det här skulle jag säga är den största överraskningen för mig.
Är det på aktienivå?
Ja, i Sverige så är det. Den sticker verkligen ut. För att jag tittar på den på bredden och ledden, så kan jag egentligen inte riktigt se att den är attraktivt värderad. Men onekligen så är någon som har tyckt det. Sen får man inte glömma bort att de hade ju liksom en rad år av katastrofutveckling. De har haft problem med FDA. Det är inte löst. Det ligger fortfarande kvar. Och jag ser inte riktigt att getingen ska komma tillbaka till getingen var en gång i tiden. Det vill säga,
alltså höga multiplar också.
Höga multiplar, ja, på rullande så är det ju liksom ett P-tal över 40 gånger. Men,
det är långt över historiskt, ja, när det gick bra för dem.
Absolut. Mm. Och jag ser inte riktigt heller att de kommer bli den här förvärvsmaskinen som de var en gång i tiden. Utan jag tycker det är ett annat bolag. Så att den har vänt aktiekursen, den var ju ner och nästan dippade på 70 kronor. Mm. Det kan jag förstå, men just över 100% uppgång, ja.
Tveksamt. Inget du äger med andra ord inför 2020.
Nej.
Du, apropå defensivt, måste ju, för det får ju ändå klassas lite grann som defensivt. Ja. Här. Så ICA Axfood. Vi har ju haft den här konstiga marknaden. Vi har cykliskt, det har gått jättebra på hösten. Börsen har gått bra. Men väldigt mycket defensivt har gått bra också. Mm. Och då tänker jag förstås på ICA Axfood som är kanske definitionen av defensivt. Som handlas kring, vad är det, P25? Mm. Något sånt där. Mm. Slagit börsen i år. Slagit börsen på 2 år, på 3 år. Mm. Hur tänker du kring dem?
Nej, men det är brist. Vi har ju en brist i Sverige och Norden på defensiva aktier generellt sett. Visst, vi har i Danmark läkemedelsbolag, men alltså Sverige så är det ju liksom, var ska man leta någonstans och hitta defensivt? Och då blir det ju de bolagen. Men det här säger, på något sätt så hänger det här ihop med den ränteutveckling vi har haft.
Ja.
Folk har varit villiga att betala en rejäl premie för goda kassa, eller stabila kassaflöden, lite tillväxt, en stabil bransch. Och sen får man faktiskt ge ICA och Axfood att senaste rapporterna så har de ju varit, det har ju varit okej eller till och med bättre rapporter. Så de har liksom levererat på det de har sagt. Men att betala för så lite tillväxt som jag ändå ser framgent i de här bolagen, betala 25-26 gånger. Om några år så kommer vi säkert kunna köpa de här bolagen på P15-16. Ja, det är helt övertygad om.
Okay.
Det här är ett resultat.
Det är ett symptom på marknaden vi har sett, att här får du någonting som har hög visibilitet, får man väl ändå säga. Det, du vet ungefär vad du kommer få i nästa och nästa
kvartal. Det är en ränteproxy och det har funkat jättebra i det här.
Du, en annan sektor som har gått fruktansvärt bra. Jag vet inte om man ska kalla den defensivt, men det här är ju, apropå räntan, så är det ju fastigheter. Det var faktiskt en liten blipp här. Kommer du ihåg det? I början av hösten, slutet av sommaren igen.
Nej, det var, och sen Q3.
Inventerad yieldkurvan och hela den.
Ja, och sen hade Q3-rapporterna där man såg i många, både det var i Castellum som började rapportsäsongen.
Den negativa nettouthyrningen.
Ja, exakt. Du såg en konjunkturpåverkan som du egentligen inte har sett tidigare. Och då fick man lite känning på det. Annars så handlar ju den här på något sätt väldigt korrelerat med hur räntorna går.
Ja, precis. Vad är det som ska stoppa den här utvecklingen? Visst, den har gått jättebra, men du, räntan kommer ju förbli låg.
Ja, och poängen är att de här bolagen förstår jag att de har gått bra. De är också en ränteproxy, precis som de andra. Men här har vi liksom, du har haft en uppvärdering av det. Men samtidigt så har du också haft mycket M&A i sektorn som har drivit på det nu på slutet.
SBB Hemfosa.
Ja, till exempel. Så att, den här rörelsen förstår jag mer. Och sen har det varit många utländska investerare, framförallt europeer, har sökt sig till svenska fastighetsbolag som man sett som en defensiv investering. För att i Storbritannien har vi Brexit, så de har inte velat köpa sina bolag. Mm. I Tyskland har vi en hyresomvandling och i Frankrike är det väldigt mycket retail-exponering.
Ja.
Och då är det svenska bolagen kvar, så att man vill betala en premie för våra bolag medan då brittiska handlas med en rabatt till exempel. Okay.
Intressant. Jag tänkte att vi ska blicka lite framåt då. Och du har listat 3 olika huvudscenarier som du ser för 2020. Jag tänkte att vi tittar på dem, så får du säga hur stor sannolikhet du tror att det blir just det här scenariet och kanske hur man ska agera utifrån de olika. Och vi börjar, här har vi någonting. Det är den första då, det är trenden fortsätter med samma trender. Mm. Fallande räntor, handelskriget wobblar på lite grann. Det här är väl den värsta då, global recession. Och så är då handelsoron avtar och vi får dessutom finanspolitiska stimulanser, vilket många efterfrågar. Mm. Om vi börjar med den här, trenden fortsätter. Vad ska du säga? Är det...
Nej, men det är ganska mycket som talar för det just nu.
Det är störst sannolikhet, tror jag.
Nej, ja, ettan och trean skulle jag säga. Jag ser inte någon större överhängande risk för global recession. Men tittar man på den första så blir det ju liksom more of the same. Det bolagen kommer liksom trumma på, man kommer vara beredd att betala en premie för tillväxt. Värt att notera dock att bolag som ses som tillväxtaktier och som har ganska höga multiplar, när väl de påverkas av inbromsningen, vi såg det till exempel i Sectra nu, då blir det väldigt kraftiga slag. Så jag säger inte att risk att man bara ska köpa tillväxtaktier, men jag tror att det är det man kommer göra. Fastighetssektorn kommer gå må bra i den där miljön också. Den kommer säkert vara mycket M&A. Så jag tror sannolikheten är ganska god. Global recession, som jag sa, då ska man inte äga någonting.
Men då är det ICA Axfood igen.
Ja, då är det ICA Axfood. De kommer i alla fall prestera bättre. Men här finns ju ett problem med både högmultipelbolag men också cykliska bolag. Ja. Sen det bästa kanske för vår börs generellt sett skulle ju vara liksom minskad handelsoro och finanspolitiska stimulanser. Då skulle ju cykliskt må bra. Och,
och när du säger finanspolitiska stimulanser, från vem? Är det från generellt?
Stater generellt sett. Och det är lite förvånat att det inte har kommit mer egentligen, för det behövs framförallt i Europa. Så jag tror att för den här sista tredje punkten så skulle det vara mumma för vår ganska cykliska börs.
Så tror på det, hoppas på det, eller?
Ja, det kan man säga.
Då är det intressant här, utifrån det här, nu när du letar aktieinvesteringar här inför 2020. Om vi börjar med, vilka kriterier letar du efter? Vad är det du vill se i en aktie?
Jag vill se ett bolag som växer. Antingen helst organiskt, men också via förvärv. Jag vill ha en rimlig värdering utifrån den tillväxten. Och sen investerar vi i bolag som drivs av personer vi har förtroende för.
Okay.
Det är de liksom tre parametrarna. Utöver det så vill vi att bolagen ska ha en hållbar affärsmodell. Det vill säga liksom, de ska vara rena och fina.
Hela och rena.
Hela och rena.
Du har med tre exempel. Och jag tänkte vi börjar med den som vi inte har pratat så himla mycket om. Och det här är lite aktuellt med tanke på att det är nästan exakt ett år sedan. Jag tror det var i december 2018 som OF gick samman med Pöyry. Så här har det gått sedan dess. Här gjorde man förvärvet någonstans och det har ju belönats här på 2019.
Ja.
Om vi tittar lite grann på, om du får förklara vad du gillar. Jag tänkte vi gör det tillsammans med den här bilden. Och det här är alltså OFs intäkter, hur de fördelas dels på affärsområden men också geografiskt. Ja. Och det som slår mig när jag ser det här, framförallt den här, det är att det är väldigt diversifierat.
Väldigt diversifierat, och det är en väldigt bra poäng. Många ser det som att de kan till exempel ha stor exponering mot bilsektorn, och bilsektorn står för ungefär 10%. Men värt att notera då att de 10% är nästan uteslutande Volvo. Och Volvo går väldigt bra.
Ja.
Det är även till viss del lite tyska producenter, men det är framförallt Volvo. Så även den delen går bra. Annars är det liksom infrastruktur som vi tror väldigt mycket på då. Och även real estate. Så tar den delen då, så det är 34%. Och sen kommer de andra sektorerna med tillverkningsindustri, life science och processindustri. Så det är en väldigt diversifierad produktportfölj. Tittar man på exponeringen så är det ju väldigt mycket Norden, det är 75%. Sen har man då starka positioner, till exempel i Schweiz, mycket vattenkraft etc. Men här är ju liksom, det är det här vi gillar egentligen både med OF och med Sweco. Det vill säga att man rullar ut den här affärsmodellen i världen, man konsoliderar och man blir stark inom sina respektive nischer. Så det här är ett företag som vi tycker är bra.
Och de har ju vuxit mycket då tack vare, inte minst tack vare Pöyry-förvärvet här på slutet, men även innan. Du har tagit emot antal anställda, varför det?
Nej, det är så här bolaget själv väljer att redovisa det. Och tittar man då 2011 så hade man en försäljning på 5 miljarder. Och nu är vi över, vi kommer vara på 21 miljarder i år. Så det är en otrolig tillväxt, både organiskt och via förvärv. Och sen antal anställda växer ju i takt med det här, för det är ju en konsultbusiness. Men man ser också att det finns en viss hävstång i modellen också. Det vill säga att försäljningen ökar mer än vad antal konsult gör.
Det finns ju en del som säger att köpet av Pöyry gjordes i väldigt höga multiplar. Det var många som till och med sa att man gör det här på toppen av liksom piken på den här konjunkturen och vad man kallar för. Dina tankar kring det? Jag tror man sa att synergierna skulle bli 180 miljoner kronor per år.
Stämmer bra.
Jag vet inte om det har infriats i år eller om, jag vet inte vilken tids
man har infriat det man har sagt per år, men sen så egentligen fortsätter programmet, så man har ju identifierat mer synergier.
Så det finns lönsamhetsförbättring att se i takt med den här tillväxten nästa år? Eller?
Det finns det absolut. Framförallt på den energidelen som är då vattenkraft och även renewables och sånt. Där man haft för dålig lönsamhet. Framförallt i gamla OF. Pöyry hade betydligt bättre lönsamhet. Men nu så har man en ambition att ha en marginal på 8-10%. Och eftersom gruppens mål är över 10 eller 10 så måste de komma upp där för att OF ska leverera. Man bytte namn igår apropå det. Det är väl det enda som jag inte riktigt helt har. Jag är ju börjar bli äldre, så jag är svårt för förändring. Men nu heter man ju AFRY. Alltså man har tagit första bokstäverna och sen sista. AFRY.
Det här är AFRY.
Ja, precis. Precis i ett ord.
Bra namn.
Jag gillar ju OF. Bolaget grundades 1895. Ångpanneföreningen. Och jag kommer nog fortfarande kalla dem. Min pappa kallar ju Skanska för skåningarna. Så att det...
Ja, det är inte fel med det.
Nej.
Jag tänkte få avsluta med det, för som sagt, det pratades mycket om multipeln när man köpte Pöyry. Jag kommer inte ihåg vad man köpte för evigt, ja, vad kan det vara? 12-13 någonting gånger.
Men faktiskt inte ihåg det, bara
skitsamma. Så här ser det ut nu, och då är det framför allt då intressant att titta på jämförelsen med Sweco Railers. Mm. Och på evigt så är det ju lägre multiplar på F.
Ja. Det är ju halva multiplen. Antingen att jag, eller anledningen att jag tycker den är den viktigaste, är det att OFE har ju en högre skuldsättning. Man ligger precis egentligen i taket på det intervallet. Man har 2,5 gånger nettoskuld för EBITDA som högsta mål. Och tack vare det här förvärvet, eller på grund av det här förvärvet, så ligger man i taket där. Men tittar man då på Sweco som ett fantastiskt bolag, fantastisk huvudägare i form av Latour. Ett mindre projekt, de har i snitt mindre projektstorlek, så har de gjort den fantastiskt. Men jag tycker liksom värderingsskillnaden är för stor för att jag äger egentligen båda bolagen, men det stora innehavet är OF.
Sen har vi då nästa aktie, och det här har ju varit en förvaltarfavorit under 2019. Och har sett en, skulle jag vilja säga, en påtaglig turnaround med relativt nya vd. När var det han kom in?
Han kom in för ett år sedan. År sedan. I sommaren förra året. Ja. Så lite mer
och han har ju verkligen tittat på varenda detalj i bolaget. Och som jag tolkar så finns det mycket mer att göra. Och det är förstås Grevies stolthet. Jag säger alltid det apropå. Och det är Lindab. Fantastisk utveckling under 2019 givetvis. Många tycker om det. Och de har dessutom levererat.
De har absolut levererat. Men jag har faktiskt, när jag träffade honom nu förra veckan.
Yeah.
Och det han sa då var ju liksom att de har ju, om man tittar på, jämför då 2018 med 2019, så är tillväxten, försäljningstillväxten lägre i år än vad den har varit. Medan då marginalerna expanderat rätt rejält.
Precis, för om du tittar, det här är deras finansiella mål. Och det här är då rullande 12 månader, den blåa stolpen fram till och med Q3.
Ja.
Och då är tillväxten lägre. Lönsamheten är ju nästan i kapp. Det är det här som man verkligen har imponerat.
Ja, och det de har gjort, det som man förklarade, det är att man har tackat nej till ordrar som man historiskt sett har tagit, som har varit för dålig lönsamhet. Så man är mer picky. Samtidigt då så höjer man priserna inom de områdena som man är duktig på. Och tittar man då på Lindabs absolut finaste del, så är det ventilationsbusinessen. Historiskt sett har lönsamheten varit för svag där. Ja. Men där ska han få upp lönsamheten rätt rejält. Och samtidigt då balansräkningen, som har varit historiskt sett ett problem faktiskt, har blivit, på grund av det här fina resultatet, gått ner. Vi kommer se mindre förvärv. Han vill fortfarande ha en stark balansräkning, så han kommer inte stretcha det här. Vi kommer se mindre.
Men de är redo för att börja plocka in lite fler, fast om en mindre bolag, kompletterande bolt-on.
Ja, och då är det framförallt inom ventilationsdelen.
Konjunkturbiten är det här. Det finns ju en konjunkturkänslighet i det här bolaget. De har ju hanterat det fantastiskt bra.
Ja, nej, men just nu, han verkar väldigt nöjd med marknaden. Han vill ju absolut inte ha en svag marknad, men han vill inte ha för stark heller. Utan han vill ha en balanserad. Det känns som att marknaden är helt okej just nu. Det är den känslan jag får när jag träffar.
Och som jag sa, det är många, eller inte många, men det är flera förvaltare som verkligen trycker på den här aktien. Men det som jag tycker är intressant, om man tittar på värderingen, det här är EV/EBIT. Så är det då den här blåa, ljusblå, det är historiska snittet. Fortfarande under. Och vi ser nästan exakt likadant trend på P-talet. Och då är frågan, är det så att värderingen inte har hunnit i kapp vinstutvecklingen? Är det så att marknaden inte tror på prognosen på grund av konjunkturen eller vad du vill?
Nej, men jag tror det är en kombination. Poängen är att du har ju sett värderingen komma ner, så att det är ju helt rätt det du säger, att de har inte liksom fått en utväxling. Men nu börjar man se, liksom, aktien har gått starkt nu i en vecka, den går väldigt starkt idag också. Så nu börjar det kanske se en rörelse. Ja. Men jag tror att det här är helt rätt vd för det här bolaget. Jag får otroligt förtroende för honom som person.
Jag träffar honom i sommar.
Jag vet, jag tror vi pratar
otroligt om det. Otroligt imponerande.
Ja, så att jag ser faktiskt en ljus framtid för det här.
Så här finns fortsatt, trots den här starka utvecklingen, så du tror att han kan fortsätta leverera på de här målen?
Ja, men eftersom ni ser, som du ser här, värderingen har ju liksom inte gått i taket. Det är ju snarare tvärtom.
Nej, den borde väl kanske snarare ha en premie mot tidigare år, eller?
Jag tycker det.
Ja. Jättespännande att följa Linda. Vi avslutar lite kort med, vi hoppar över till Norge, va? Och då pratar vi försäkring. Det är lite svårt att se. Jag ska ta upp den i skärmen. Men vad vi ser här, den vita är kursutvecklingen för Storebrand. Mm. Är det nog i största försäkringsbolag?
Nej, det är det ju inte. Du har ju gensidiga och så här. Men det är lite olika branscher.
Och sen röda är då vinstutvecklingen. Man kan ju se då att det är hygglig korrelation.
Ja.
Vinstestimaten går upp, kursen går upp. Det här gillar du. Jag vet att du har pratat om det flera gånger.
Nej, men jag tycker det här bolaget har all slags kvalitet. Det är ju inom finanssektorn. Och finanssektorn är ju ganska utsatt. De är ju på något sätt den negativa sidan av det här räntefallet som har varit. Men det här är ett bolag som påverkas negativt av räntefallet. Men som också gynnas då när börsen går bra. För de har ju liksom olika fonder och kapitalprodukter. Jag tycker 11 gånger vinsten för det här fina bolaget. Där du kommer kunna ha möjlighet att ha en direktavkastning på 5%. Man ligger i framkant när det gäller digitalisering. Att ha stora investeringar där. Och det är ett bolag som kunderna gillar. Jag tycker det här är en långsiktigt väldigt bra
investering. Och du nämnde att du själv letar hållbarhet och så vidare. Och det här känns som de har en ganska tydlig profil på det.
De har ju en jättestark profil. De är ju en av de som oftast i sådana här utvärderingar kommer väldigt högt. Och är också blivit utsett att det finns en lista på de mest hållbara bolagen i världen. Okay. Och där har ju de varit med. Och varit en av de bolagen inom finansindustrin som toppar den listan, om man säger så. Så de ligger i framkant och har insett tidigt vikten av att fokusera på hållbarhet.
Så sammanfattningsvis då, 2020 blir mycket same jämfört med 2019, som det ser ut nu.
Som det, som det ser ut just nu så känns det som det.
Vi ska leta vinsttillväxt med för höga värderingar. OF, Pöyry eller Afry?
Afry.
Lindab och Storebrand.
Ja.
Spännande.
Ja.
Vad kul det var.
Ja, fantastiskt.
Träffas vi i början av januari och ser om du har fått rätt.
Det är den tiden jag utvärderas på.
Martin Eriksson, tusen tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att du kom.
Och tack för att ni har tittat.